Jag ska idag komma med stora frapperande avslöjanden vad gäller naturdokumentärer. Adrian, ner med alla kungar. Eller du ska prata om autokrater.
Ja, absolut. Det har alltså varit fråga om No Kings-demonstrationen 28 mars. Och då demonstrerar man mot den andra Trump-administrationen. Och jag tycker ju att det är intressant i sig. För att den här demon No Kings tycker jag att borde vara global. Och rikta sig mot alla autokrater.
Mm.
Så jag börjar ju tänka att varför är det bara en king som egentligen berörs av No Kings?
Sen ska vi tala om en nordsamisk seder som heter Heijastallan. Säger det rätt, Petra?
Ja, det var Heijastallan.
Det handlar, liksom, det handlar om samisk kultur och kanske ämnen man inte har pratat så mycket om. För den har fått ganska många, vad heter det, så här klagomål.
På riktigt? Ja. Jag diggar den massor. Mm.
Ja.
Petra, du får...
Jo, jag ska prata om det och lite... Jag ska ge er lite kontext på vad det är som kan vara jättenytt för icke-samer att se. Vad det är som är inte alls nytt för en samisk publik att se. Men jag är också jätteintresserad av att höra vad ni har tyckt om det. För att vi har två väldigt olika slags åskådare liksom i den här podden med. Så, alltså jag och ni.
Mm.
Det ska vara jätteintressant att höra vad ni tycker.
Då börjar jag. Nu kan ni egentligen stänga ögonen och det där bara lyssna på den här sammetslena rösten som ni hör här.
ASMR.
Mm. Och så föreställer ni vad jag berättar. Det här ser jag varje kväll till mitt barn när jag läser en saga.
Stänga ögonen.
Det är gryning. Kameran svepar över den täta dimman som ligger över savannen. En ensam gasellunge har kommit bort från flocken. Den darrar och öronen fladdrar nervöst. Plötsligt... En rörelse och en gepardhona stiger fram ur dimman. Så smyger hon sådär framåt, fokuserad. Musiken trappar upp. Jakten börjar. Men sen händer det något märkligt. Den här geparden saktar ner. Börjar cirkla runt den här ungen. Nästan som att den är nyfiken. Gasellen försöker förstås fly men snubblar. Geparden lägger sig ner. Men inte för att attackera utan mer som om den skulle vilja leka. Gasellungen står ställt kvar och geparden sticker fram en tass och rör försiktigt vid den. Rovdjur och byte, sida vid sida i morgonljuset. Berättarrösten viskar om naturens mysterier. Om instinkter som bryts. Om livets oväntade nåd. Och det här är alltså ett ofattbart ögonblick i naturen. Det är helt för perfekt. Det är det också.
Så det var så buklubben över det där. Att jag, först kände jag mig antastad och sen var jag bara så där att jag ville somna.
Okej, okay. Det var ju dålig inledning.
Det var jättebra.
Men alltså det här klippet sprids som, alltså blir helt viralt och sprids som mirakelögonblicket. Men sanningen var den att den här scenen var arrangerad. Den här gasellungen hade man separerat och medvetet för att uppnå någon form av dramaturgi förstås. Och geparden, den var van vid människor, den var delvis uppfödd i fångenskap. Det här teamet som filmen hade då hållit på i timmar. Man hade klippt bort alla försök till jakt. Alla misslyckade takes. Sen hade man bara kvar den här, alltså märkligen, sån här öm interaktion. Det var det enda man hade kvar av allt jobb man hade gjort. Det som såg ut som naturens transcendens var i själva verket och manipulation och berättarteknik. Och det blir ju lite störande. Alltså, jag blev jättestörd när jag insåg det här. Hur kunde jag själv låta mig luras så enkelt? Att man har sett tänkt att de här djuren är sådana här. Adrian och Petra, visste ni att det mesta är fejkat i naturdokumentären?
Jag har på något sätt utgått från att alla dokumentärer är fejkade.
Okej.
Okay. Inser jag.
Ja.
Att det, liksom, det är liksom en sån där, för mig en blödig subgenre av typ, inte vet jag, dramafilm. Så jag måste säga att jag var inte så överraskad av det här, men kanske det att man gör det så på något sätt vinklat att det blir helt onaturligt. Det kanske skulle vara lite oväntat för mig.
Alltså när jag var kanske 5 eller 7 eller något sånt så var det en jättepopulär dokumentärserie som jag tror var av BBC, men jag är inte säker, som handlade om dinosaurier och som liksom, den var filmad och regisserad som en vanlig naturdokumentär, som att man liksom fick ett sånt intyg som om att okej, nu ser vi på en verklig naturdokumentär. Och den var jättebra gjord liksom, som jag minns det som 20-åring eller hur gammal jag nu än var. Men att jag minns liksom att jag på något sätt efter att jag hade sett den så vid något skede så insåg jag liksom att allt som jag hade just sett var liksom gjort med dator. Och jag blev jätteledsen. Och efter det har jag liksom inte litat på dokumentärer. Men jag förstår inte varför jag hade liksom tänkt mig som 7-åring att det var liksom verklig material. Så,
nej, men du var bara 7. Men de här filmerna har format vår bild av naturen. Du sa ju, Petra, okay, du sa på något dinosaurier. Men liksom, jag också hela mitt liv, alltså jag är uppvuxen med avara luonto. Det här är min snuttefilt i tillvaron och jag har aldrig tittat på så mycket naturfilm som nu när det krigas så mycket. Jag är ju också uppvuxen i ett vakuum av no war. Alltså jag är ju född på 80-talet, då var det inte krig mera. Att liksom nu är allting så otroligt skrämmande så jag måste titta på naturfilm för att vara lugn.
Förlåt, jag måste nog säga, Kia, jag blir jätteorolig för din skull om naturdokumentärer är det som du ser på för liksom för bekvämhetens skull, för alltså i dagens läge när jag ser på naturdokumentärer så blir jag får en sån kollapsande ångest för världen och för naturen och liksom för biodiversitet och för alla djur och liksom jag kan inte längre se på det egentligen.
Vår dragning till naturdokumentärer är hårdkodad. Det här är alltså ett arv från årtusenden av att leva då nära vildmarken där förmågan att läsa djurs beteende betydde överlevnad. Och det där, enligt en färsk undersökning från American Psychological Association så väcker de här filmerna våra mest primitiva instinkter. Nyfikenhet, empati och rädsla. Så det alltså vi gör är att vi får adrenalinkicken från ett verkligt möte fast utan den existentiella risken på något sätt. Vi är bara där i tv-rutan. Det är så där spännande. Åh, vad ska hända nu? Och det som jag också läste att de här naturdokumentärerna spelar på vår medfödda dragning till andra levande varelser. Det kallas för biofila instinkter, alltså kärleken till livet och det levande. Så det både fascinerar och påminner oss om en sån här tyst existentiell ångest över det som håller på att gå förlorat. Att det här kan jag se här, men det här kan jag liksom inte se. Kanske någonsin mera, för vi håller ju på att förstöra vårt klimat.
Men är inte ganska alltså jag tänkte att det är ganska perfekt egentligen, för att du får den där adrenalinkicken, men du blir också medveten om att du kommer aldrig att utsättas för en sån här situation. Nej, det är ju jättebra, fake. Det är bara fejk.
Jag vet nog inte om det stämmer för, det kanske stämmer för alltså de flesta människorna i Norden och kanske i Europa att man aldrig hamnar i en sån situation. Men att som en person som bor mitt i skogen så kan jag säga att skogen är farlig och man ska vara rädd för den.
Ja, men du sa ju tidigare här, Petra, att biodiversiteten försvinner. Så det är liksom, jag menar nu att du utsätts ju inte för alla de här sakerna. Du kommer kanske att träffa en varg, men du kommer inte att träffa en sådär röd, bröstad tonfoting eller något sånt.
Men jag vill veta, Petra, vad till exempel kan hända dig i skogen? Du bor ju ändå högt upp i vårt land och utan jättemycket grannar, om jag har förstått rätt.
Alltså den vanligaste som kanske skulle hända är att jag kraschar med en älg med bilen. Det finns massor med älgar här runt var jag bor. Men sen om jag skulle åka lite längre utåt ännu, eller mot inland egentligen, där liksom vår släkt har våra marker, så där finns det ju liksom björnar. Så där på allvar. Och visserligen så är det liksom inte, det är inte sådana som kanadensiska sådana där super grizzlies som är sådär 3 meter långa och vad man nu än ser, men det betyder ju inte liksom att den inte är farlig.
Jag tänkte bara säga att jag läste just ut en roman som heter The Venomous Lumpsucker av alltså den brittiska författaren som heter Ned Baum någonting, tror jag. Och den är jättebra, för den just lyfter upp frågan om miljökollaps och kapitalism och varför vi liksom, hur vi överhuvudtaget fungerar, att liksom att de som skulle gå med på att rädda djur och biodiversitet skulle gå med på att rädda djur som de tycker att är gulliga,
ja.
Men inte rädda till exempel djur som sätter sina larver in i andra djur och låter dem på något sätt spränga det där första värddjuret, eller då liksom gå med på djur som är jätteirriterande, och allt hänger ju i någon mån ihop. Förutom att vi då egentligen inte vill gå med på att vi hänger ihop med allt annat. Så det blir en sån här situation liksom, att allt går på våra villkor hela tiden.
Ja, precis, hela tiden.
Ja,
alltså
ja.
Naturdockaren går ju på våra villkor.
Exakt.
Inte går de ju på djurens villkor.
Nej.
Eller naturens villkor.
Nej.
Det handlar kanske också för mig om just den här, alltså om vem det är som ser på vad och hur, vad orsakar liksom en sån känsla av att ha liksom någon viss slags kontroll över, eller inblandning i naturvärlden. För jag tänker mig liksom att alla de djuren, utrotningshotade djuren, rovdjuren, liksom allt, de söker sig ju till de områden där det fortfarande finns liksom skog och tystnad och mörker och liksom allting. Och då från till exempel vår synvinkel här uppe så kan det liksom uppstå en situation där vi har till exempel helt otroligt massor med älg till exempel som trampar ner naturen och som orsakar liksom bara kaos eller liksom, eller ja, det finns till exempel incentiv för att liksom gå på jakt. Samtidigt så kan man få kritik från söderifrån att vi inte borde ha jaktkultur alls eller att man inte borde liksom delta i vad man ofta kallar för fritidsjakt eller vad man nu än tänker och sånt, att det liksom det att vem får bära effekterna av liksom skogsmiste och det att alla djuren liksom söker sig till områden där det fortfarande finns plats.
Mm.
Så de effekterna är liksom inte, de går inte liksom lika. Och då är det jättesvårt för människor som till exempel bor i stan att förstå hur realiteten ser ut för folk i glesbygden. Och samtidigt är det ibland jättesvårt att förstå för folk i glesbygden att vem fan vill skydda liksom det och det rovdjuret och så vidare. Mm. Och det kanske ser vi ju liksom i Finland med den stora vargdebatten som varje år spränger sig i hesaren. Det ska jag liksom inte...
Nej, eller skarven. Liksom. Jag brukar se skarven någon gång om man vill ha uppmärksamhet.
Ja, eller hur?
Jag tycker att det roligaste här är liksom att tänka sig att människan också ändå hör till det djuret som söker sig till platser som inte är utsatta för miljöförstörelse. Vi har ju liksom sådär, vet du, you know, vad heter det, om man talar om norr, så människor åker på så här turister liksom till norra Finland för att få simma ett vak, för de kommer liksom med flyg från England till exempel, det är kokhett, så flyger man till norra Finland så simmar man i någon kall ström och så där. Det här är typ, vad kallas det, coolcation eller så där?
Ja, coolcation, man kommer hit att som
fuck
vi hade.
Off!
Ja, nej, men vi hade svalare.
Men det är det jag menar, att människan är inte på något sätt omedveten, vi bara väljer bort att tänka på det. Det är så där, att, men vi kan alltid på något sätt, jag tror att det stora lögnen här att man på något sätt alltid kan adapt.
Ja.
Liksom att det finns alltid en möjlighet att gå med på saker och ting. Men det stämmer ju inte överhuvudtaget. Men det är så alltså, Kia, du tänker dig att de här dokumentärerna verkligen ser till att vi fortsätter tänka att vi har saker i vår kontroll?
Ja, eller mer som att vi är så vana vid bluffar och konspirationsteorier att vi slutar skilja på fiktion och fakta, eftersom naturdokumentären visar vår direkta lagda bild av hur de här djuren ska bete sig i olika situationer. Och ofta ska det vara gulligt. Och det här står jag liksom och ropar samtidigt som jag öppnar mitt Instagram-flöde. Och, det där, och då attackerar en björn en pojke men stoppas av en heroisk katt. En prärievarg och en hund leker tillsammans. Kaniner hoppar på en studsmatta på natten. En uggla slåss mot en orm. En säl slår en kajakpaddlare med en bläckfisk. En hund åker skateboard. Har ni sett de här videorna?
Jag skulle just säga om det här. Åh, fy fan.
Det är alltså, slopp. Alltså, djurvideon. Men jag tänker väl så här, att liksom, att väcka känslor är ju poängen. Men genom att man ger djur mänskliga känslor och beteenden så glömmer vi kanske att de är vilda och farliga. Alltså det här sloppande på, som man håller på med och AI-genererar. I januari i år, i nordvästra Kina, så attackerades en ung kvinna av en snöleopard. Hon försökte ta en selfie med den. Och det var liksom det här som en löpeld. Man ser, Petra, en selfie av kvinnan före attacken. Så hon har ett jättestort leende. Man ser att den här snöleoparden lurar där bakom. Sen liksom så sprider sig då den här attacken över nätet. Och det är ganska fruktansvärt, för den attackerar hennes ansikte. Kommer ni ihåg Punch? En makak. En speciell sorts apa. Det här var också superviralt för några månader sedan. Punch ratades av sin mamma när han föddes i juli förra året på ett zoo i Japan. Och eftersom han blev övergiven så blev han också utfryst och attackerad av de andra aporna, för han var liksom annorlunda, han hade ingen mamma. Vad gör du här? Mobba ut honom. Och då var personalen så här, men vet ni vad, vi ger åt honom en kompis, så de hittade ett sånt här, en sånt mjukisdjur, djungelskog, från, ni vet det där ena. Nu måste jag säga rätt här när jag är på Yle. Det är sånt här, man kan köpa det på ett sånt stort varuhus, eller ett sånt stort ställe där man köper möbler. Så sålde, de sålde slut den här orangutangen, djungelskog. Ja. Människor alltså blev så besatta av den här makakhistorien. Och de här, alltså den här orangutang-mjukisen blev liksom oskiljaktig med punch. Och tittar över hela världen så såg ju honom bli mobbad, dra sig tillbaka och vara bara med sin leksak. Och sen då får en kram av den här leksaken. Alltså det, vi projicerar våra egna känslor på honom. Och då var folk så där att nej, men det här är inte sant. Det här kan inte vara sant. Kan ett djur med sådana patos faktiskt vara verklig? Och, det där, och istället så reagerar folk så att man börjar göra AI-videon där Punch hämnades på sina mobbare. Liksom för att man blir så sur på hela den här historien. Att på något sätt är det som att vi kan inte skilja på vad som är äkta och vad är påhitt. Att när verkligheten är för hård, då skapar AI en mer tillfredsställande fantasi. Och vi som människor, vi föredrar ofta fantasin och inte den riktiga verkligheten. Alltså efter att jag funderar på alla de här AI-slopp-djur-videorna och på de här naturdokumentärerna som blir manipulerade för att jag ska vara nöjd och tillfredsställd, så är det på något sätt sådär som att vi nöjer oss inte med att se det äkta och det där verkligt liksom äktan under i naturen, utan vi vill bestämma själva vad är mirakulöst, och det kan vi göra också genom AI och redigering. Och då börjar jag fundera att måste vi ens ha det så autentiskt? Vi kan ju ha liksom, vi kan ha dinosaurier som Petra när hon var 7 och tro på dem. För vi har nu bara hittat på det här. Det här är vår verklighet. Och, det där, och då tänker jag så här, emotreaktionen livestream, stora älgvandringen. Om några veckor så kör den igång. Ni vet, det är den här slow TV, den håller på i flera år. Har ni tittat på älgvandringen?
Ja.
Gillar ni?
Alltså jag är själv så att, alltså det finns en sån här minidokumentärserie av Isabella Rossellini där hon beskriver djurs sexliv, bland annat då att typ löss har knivar som penisar, och det här liksom är mera min speed, att jag har tittat på älgvandringen bara när jag var typ ny förälder liksom, att, vet du, man vill bara inte vara i den stunden man är i.
När tittar du, Petra, på sån här älgvandring?
Nej, jag ser älgvandringen här vid vägkanten.
Just det. Du har egen.
Det behöver inte.
Egen stream. Ja. Det där, och nu faktiskt också den här veckan så pågår trandansen på arenan i 10 dagar dygnet runt, så kan man följa med en naturfotograf Atte Henriksson som sitter i ett gömsle vid en sjö och filmar tranornas parningsdans.
Men jag tycker nog liksom att folk borde se på sånt mera.
Det här äkta
bara. För att liksom, för att jag tänker mig liksom att det kommer ju inte att fixa allting för alla. Men det som jag liksom menar kanske är att det liksom, för mig åtminstone, så det, när man ser på slow TV och liksom följer någon slags livestream om naturen så som det händer, som är liksom på riktigt och verkligt och långsamt och lite tråkigt ibland, det är bara då som man kan få den där känslan av att det finns ett helt universum liksom utanför mitt hem som inte bryr sig ett skit om mig. Mm. Och liksom det är den känslan som jag tycker att man borde liksom vara van vid.
Ja.
Att liksom våra saker har mycket mindre betydelse än det som sker där ute. Mm. För om det som sker där ute inte sker, då slutar vi existera. Liksom. Mm.
Men, okay, men Petra, jag tänker liksom, för jag tror ju att folk redan är helt övertygade om att allt de har saknar betydelse. Jag tror ju att det är en orsak att vi beter oss som vi gör. Att det är liksom, Donald Trump sa, vad det, vid första gången han var president så sa han att we can have a little nature. We can have some of it. och folk gick ju på det. Och det är liksom, och det är inte, jag tycker inte egentligen att det är en ny sak. Alltså jag vill minnas när jag var barn så var det någonting som jag hörde från olika håll. Så det är liksom att det viktigaste är att man har jobb, lön, tak över huvudet. Och så är det sådär att okej, okay, men din fabriken du jobbar på så förstör liksom för alla andra. Och så är det sådär att jo, men alltså jag måste se till att det finns mat på bordet. Liksom att det är någon mån så är du hela tiden medveten om hur destruktivt det är. Men du måste leva. Det som Kia, när du sa att den här kvinnan blev attackerad, den här snöreoparden, att hur synd det är. Att det är få människor, tror jag, som skulle kunna tänka att ja, alltså, hon är bara dum i huvudet. Det finns 8 miljarder av henne. Det är någon brist på kvinnor. Mm. Vet du?
Nej, låt dem dö.
Ja.
Hon dog inte, bara hennes face blev ripped off av den där snöleoparden. Och nu älskar jag att du tog upp det här, för jag ska avsluta mitt ämne nu. Och jag ska berätta äntligen att den här... Hallå, det är så långsamt. Den här snöleoparden, så det är så här, det är högst ovanligt att de ska attackera människor. De är alltså inte som pumor, tigrar och leoparder. De attackerar inte ens ibland människor. Och efter timmar med att reda ut om den här attacken var fake, så kan jag konstatera att attacken hände. Den här snöleoparden attackerar nog den här kvinnan. Men den där videoself, alltså den här selfien som cirkulerar blev viral, den stämde inte. Den var alltså fejkad. Så det är hela tiden så där som att vi är med och liksom, alltså vi ska helt enkelt vara med och peta i allting som händer, vi ska fejka de här historierna. Man liksom, alltså man har, men den här, hon sitter, den där som jag berättade, hon leende med den där snöleoparden bakom henne, den bilden existerar aldrig, det är bara påhitt. Man hittar sen alltså, man fångar in snöleoparden när den bröt sig in i en förhage några dagar senare. Det var en ung hane, den var alltså jättevan med människor också, för de är djur nu för tiden, som Petra sa. Vi hugger ner allt, vi förstör alla deras ställen där de ska vara, så att sen kommer de dit vi är. Och sen går det så här. Nu ja, hej, bra. Nu, no kings.
Hör ni, hur nära är Finland en polisstat, skulle ni säga? Så om man tänker på en skala av 1 till ICE, hur nära är vi?
Alltså, we're not on that path, liksom, egentligen.
Alls, säger du.
Nej, utan liksom att i och med retoriken och att vi har fascister i regeringen, sorry Ulle. Så det är liksom, vi har ju personer i det här landet som har makt och som vill att vi ska gå i den riktningen. Så det är liksom inte en risk för oss. Men samtidigt så är vi kanske inte heller så långt inne som det kanske är lätt att tro. Jag vet inte.
Jag läste den där Anneli Auer, oikeusmurha. Det gjorde du också, Adrian.
Det gjorde det.
Då tror jag att jag sa flera gånger. Finland är polisstat. Men jag tycker den är obehaglig, för att så där är det ju faktiskt så att staten styr över en människas öde.
Ja, och jag tänkte ju, alltså nyligen hade varit tal om det här, hur lätt det är för polisen till exempel att spåra Elokapina medlemmar. Att det är liksom verkligen, det är inte jättesvårt att få lov av en domstol att få göra någonting om du är polis. Men det här, ingen av er satte några siffror i det här fallet, det är okej. Okay.
Ja, du ville det.
Jag ville ha en siffra, jag tycker om empiri.
Ja, men då gör vi, nu måste vi, Petra, ge ett Adrian en siffra, men alltså, du sa 1 till ICE, så är det 1 till 10.
Du får säga, ICE är en jättefin siffra, ja, tycker jag.
Då tänker jag säga 1 till ICE, 5.
5, okej, okay. Vad är det med Petra?
Jag tror det beror helt på geografi här.
Det är ingen siffra.
Det är inte siffror, nej.
Nej, men jag tror olika delar av landet har olika siffror.
Okej.
Men du får ta där uppe i norr.
8.
8? Oj, jag skulle ha tänkt att det skulle ha varit mindre uppe i norr där det är mindre teknologi. Och här nere liksom i söder så är det liksom verkligen att...
Mindre teknologi? När Metsähallitus flyger drönar så att de kan se var samerna fiskar. No thanks.
Nice. Jättekul.
Övervakningssamhälle.
Ja.
Du fick någon svar på din fråga nu.
Ja, absolut. Alltså det här är, för att, alltså, först och främst, så för alla lyssnare som inte vet, så ICE är en amerikansk migrationsmyndighet som då har varit en av de främsta orsakerna till att man håller No Kings demonstrationer. Den senaste höll man alltså 28 mars och där var 8 miljoner människor inblandade.
Mest ever, va?
Mest ever, ja. Man håller på nu i ett år. Första gången var när Donald Trump fyllde år. och den har hållits runt om i världen, liksom. No kings i USA. Men sen liksom i andra delar av världen, till exempel England, där man har kungar. Så där kallas den då för no tyrants eller no dictators. Men det här, ja, det är jätteloll. Jag tycker att det är mycket bra. Så att inte kung Charles ska känna sig på något sätt påhoppad.
Jag förstår, ja.
Han ska också kunna delta på No Kings demonstrationer.
Exakt. Och samma är det ju i Sverige eller i Norge. Det är liksom, man måste ju kunna låta kungligheten vara med på No Kings. För att annars ska man mitt...
Här i Norge heter det No Mette Marit demonstrationen.
På riktigt?
Nej.
Nej, okej, men får du ljuga åt mig så där, jag tror ju på att du säger
no queens. Fall.
No, ja, men det är ju universellt no queens.
No queens.
Ja, det är ju varje dag. Men ja, ICE, så det är, de har ju blivit kända nu för att skjuta civila. De har haft en ledare som har varit sådär naziklädd, Gregory Bovino. Och så har det då visat sig att ICE-agenter kan spåra aktivister. De kan göra liksom biometriska scans av hela folkmassor för att veta vem du är baserat på ditt ansikte. De kan plocka liksom saker ur din telefon, vad heter det, telefonsamtal, innehåll i meddelanden. De kan veta vart du befinner dig baserat på när du ringer. Bara din telefon är på.
Men att det är som Kina.
Jag tänkte just säga att visst är det lite deep state över det här. Visst är det lite deep state.
Det är obehagligt.
Ja, det är jätteobehagligt. Och då kommer ju min första fråga helt naturligt. Vet ni vad Aadhaar är för någonting?
Aadhaar?
Mm.
Never heard.
Hur är det med Petra?
Nej, har nog inte hört det ordet.
Vad skulle ni gissa det?
Det är säkert något jättekiva och jättehållsam och jätte... någonting som alla vi borde ha hemma hos dig.
Eller någon sådan, jag tänker att det är något system som man chippar in i mitt huvud och kan följa med överallt.
Absolut. Det är en blandning av båda de här sakerna. Det är jättekiva, alla borde ha det, och det är i folks huvuden i Indien. Det är liksom, alltså Aadhaar är Indiens svar på statsstyr data mining. Det är en 12-siffrig ID-nummer som kopplas då till biometriska scans av dina ögon och dina fingeravtryck.
Va?
Ja, det här...
Shut the fuck up.
Alltså, liksom. Jag typ sa det mest dystopiska jag kunde tänka mig.
Ja.
Och det här, var det sant?
Ja. Det här har funnits sedan 2009 i Indien. Det användes för att officiellt motverka välfärdskorruption. Det har förstås slagit tillbaka mot de allra fattigaste. För att du måste alltså kunna gå med på de här skansen av dina ögon och dina fingeravtryck för att få göra, inte vet jag, bankärenden, för att få, vet du, hålla på med skatter, för att få en telefonnummer. Det är liksom...
Vad smart!
Det är jättesmart!
För min fråga, felfråga var faktiskt att hur går man med på sånt här? Men om de är sådär att vill du ha en telefon?
Ja.
Ta det här numret.
Ja.
Okay.
Det är liksom, de försökte, alltså indiska staten försökte få, alltså de använde ju också aggressivt spyware för att hålla koll på sin miljardbefolkning. Och det som är alltså super, super fint med Aadhaar är att det är en av orsakerna till att Indien har varit världens snabbast växande ekonomi sedan 2021. Mm. För att vet ni vad man... vad kan man göra om man svarar folk?
Just det, man kan styra dem hur man vill.
När man kan veta var de befinner sig, hur de tänker, vad de köper, vad de talar om. Det, vet du, det funkar jättebra för Narendra Modi, som då... han tillhör ju en viss organisation då som kallas för... Det här kommer också att gå fel. Petra får rätta mig nu när det här går fel. Rashtriya Swayamsevak Sangh. Sa jag rätt nu, Petra?
Jag tror det.
Tack. Det var det som jag försökte säga. Alltså det är, vad heter det, Indiens hindunationalistiska paramilitära organisation som då ser till att landet är fritt från journalister och muslimer.
Jaha.
Och de är liksom makten bakom makten. Narendra Modi, så han är jätteför den här organisationen. Mm-hmm. Och... om du då vill se till att staten hålls i skick, så ser du till att befolkningen hålls i skick.
Mm.
Så du bara spårar dem. Men ändå, så fast ICE under Trump och Indien under Modi har mycket gemensamt i hur de spårar människor, så har No Kings ingenting att göra med Narendra Modi.
Men varför det? Det är din fråga.
Det är min fråga. Ja. Varför är det så här? Varför visste ni inte överhuvudtaget?
Nej, om det här. Ja. Men, och jag menar, det här, alla vet väl att Kina är super... Alltså, de är ju spårade och filmade och övervakade. De har väl sådana kameror överallt som blir övervakade.
De har till och med, vad heter det, medborgar... Vad heter det, poäng?
Ja, man får poäng. Men då, ändå läste jag någonstans sådär att att men medelklassen mår väl helt bra i Kina, de har mycket pengar, så de liksom klagar inte.
Och samma är det i Indien. Mm. Indien så är det miljarder av människor som liksom inte får tillgång till något.
Jag ser ett mönster, Adrian.
Ser du, Kia? Ser du ett mönster?
Jag ett mönster.
Jag har mönster. Alltså 400 miljoner mår jättebra under Narendra Modis.
Fan, det är många.
Ja, och samtidigt så har han ju sett till att alla fattiga som får ris får en rispåse med hans ansikte på påsen.
Ja, det är så smart.
Det är jättesmart.
Det är så smart. Alltså jag menar, det finns ju så många ställen. Jag börjar fundera här just. Har ni varit någon gång i en diktatur? Eller liksom i ett land som anses vara en diktatur?
Jag var i Ryssland en gång. Men det var nog före Krim.
Alltså, jag glömde bort Ryssland, men där var det massor. Ja, det är fan med en diktatur ju.
Ja, alltså 50% av världens befolkning lever under ett autokratstyre. Ja. Så, ja.
Jag har också varit i Ungern en gång.
Ja, alltså, och Ungern är ju spännande. Nu måste jag säga här, det är ju alltså val den här veckan, va? Så när den här kommer ut hade den varit, tror jag. Så ja. Vi kan inte riktigt säga något. Men om jag kan säga så här, med Ungern så hörde jag en analys i och med att det är liksom valtider när vi bandade den här podden, har inte valet ännu avgjorts. Men då var det, Orban har ju alltså massa det där av sina väljare på landsbygden och han har sett till att de har fått jobb. Romerna har fått jobb, alltså han har jättestort starkt stöd. Och det, han har ju byggt upp det här välde i 16 år.
Och, alltså det som jag tänkte säga med Ungern är att de hade ju här tidigare, förra månaden så hade de någon sån här version av Comic-Con, men liksom höga pajaser som alla åkte till Ungern. Alltså Javier Milei, så han åkte från Argentina.
Med motorsåg.
Ja, med motorsåg. Alla var bara så där liksom att Ungern är vägen framåt. Liksom, ja, ja. Det är så häftigt hur autokrater jobbar tillsammans, ja, för att se till att de fortsätter vara autokrater.
Men Adrian, har du varit i någon autokrati, i någon diktatur?
Jag har ju varit till Ryssland jag också. Alltså när jag var i Sri Lanka, så då var det fortfarande under, vad hette han, den här kokon som drev allting liksom till skräp. Varför kan inte någon hjälpa mig här med min hjärna?
Ja,
men hur som helst, de har alltså en sån här jättefin antiterrorlagstiftning.
På Sri Lanka?
Som de har haft sedan typ 80-talet. Där de kan liksom, alltså statsmakten kan försvinna folk liksom baserat på ingenting. Det är jätteeffektivt och bra. Jag tycker alltså om sånt här.
Jag måste bara säga vem det här nu var när du sa politiskt läge. Oh, nej, kan jag det här? Raja Paksa.
Raja Paksa, ja.
Raja Paksa.
Där var det. Tack.
Jag har nämligen själv varit på Kuba jättemycket. Alltså sådär väldigt mycket. Renner Fidel Castro levde länge sedan också. Jag var i Venezuela under Chavez-tid. Men alltså när du är i sådana länder som har varit jättelänge under diktators, eller liksom diktaturer. Du är med människor alltså som anger varandra. Du är i ett land där inte finns fri media. Du är i ett land där man inte får säga Fidel Castros namn. Utan när man pratar om honom så pratar man om den skäggiga mannen. Du är i ett land där, alltså där man märker att alltså folk som lever, så har du hälften av jordens befolkning lever under diktatur.
Ja, alltså Human Rights Watch har satt, Human Rights Foundation har det på 54%.
Det är ju någonting som, det är ju något off med de här människorna, för de har ju ingen frihet. Den har ju liksom blivit den berövad. Alltså, off menar jag att det är inte deras fel, men man märker ju på dem. De är ju alltså rädda och oftast paranoia, för det har de väl också orsakat vara. Det är ganska hurja. Jag var senast på Kuba 2014 och då var det den där Raúl Castro, alltså Broidin, som styrde. Nu är det ju inte någon av dem mer och nu är det fruktansvärt på Kuba tack vare vår president Trump. Men anyway, det är ju inte bara hans fel. Men min point här var bara den att man märker också att det är så obehaglig stämning i sådana länder.
Ja, det, alltså det att i USA har det varit mycket rapportering nu om det att man också anger varandra. Det var till och med en stå-upp-komiker som gjorde en sån här fake sån här hotline där folk kunde ringa in. Och då hade liksom människor angivit sina grannar för att de var fula. Liksom att de skulle skickas bort ur landet för att de var fula. Och jag håller ju med sådana här politiska beslut. Jag tycker att fula människor borde landsförvisas, men jag tycker att de borde få möjligheten att visa upp sig först. Liksom inte bara så att din granne säger, inte det är ju pålitligt. Man måste ju ha en sån här idols-aktig situation, man får rösta ut folk.
Och är det också sådär att man ska se ut som man ska ha Mar-a-Lago-face? Annars ser man inte snygg.
Vad är Mar-a-Lago-face?
Opererade. Ah. Så som alltså den här Trump-administrationens kvinnor ser ut.
Uff.
Jag vill bara ta en minut och bara acknowledge till alla våra lyssnare att under den här podden har jag skrattat åt president Trump, åt en kvinna som blev attackerad av en snöleopard och nu fula människor som ska avvisas. Jag tänker att när man har skrattat åt tre saker, då får ni cancellera mig. I'm so sorry. Jag ber om ursäkt. Jag tar ansvar över min skitiga humor.
Nej, gud nej, Petra. Alltså, du har aldrig varit lika attraktiv i mina ögon som nu.
Adrian Pereira och Petra Laiti, ni har någon energi här. Ni har samma humor.
Ja.
Alltså, Adrian är ju fruktansvärd. Han säger hela tiden helt fruktansvärda saker.
Ja.
Ska man stå här och hålla pocka?
Ja, men inte menar jag ju det på riktigt. Förutom den där fula grejen, det håller jag. Det är liksom helt, liksom helt. Ja. Det är liksom Ozempic eller landsförvisning. Det är det som vi ska ha. Men ja, alltså det som jag tänkte att var så otroligt spot on här var, alltså Kia, när du skulle kolla Rajapaksa, så drar du fram din telefon och så googlar du det.
Ja.
Och sen så talar du om frihet. Sen så talar du om att människor inte är fria. Och det tänker jag ju att faktiskt är en ganska grundläggande fråga i det här fallet, liksom hur man bestämmer, eller hur man definierar frihet och hur man definierar censur. Att liksom, jag tror att vi har en ganska förlegad syn på vad censur betyder och vad frihet innebär. Att liksom, man talar till exempel om smart autocracy, och Kina är ett exempel på det. Ryssland är inte ett exempel på det. Ryssland har liksom två typer av kast, kan man säga, som jag kommer att helt förstöra nu för det ryska. Men det ena är siloviki, och det är ett kast som får bruka våld, till exempel då säkerhetsofficärer. Och sen har du majoriteten som då tillhör budgetniki.
Mm.
Och det är människor som liksom är beroende av staten för att få sitt leverne. Och det här liksom också märks i Trumps USA, där du har liksom, vet du, vissa liggande människor som jobbar inom privata industrier, men de har ministerposter, de har starka kopplingar till autokraten. Och vad heter det? Kina har gjort det som är ganska spännande. De har ju också det här, du måste tillbeda Xi Jinping, men det de gör är att de har en ganska liten sådär säkerhets, så här våldsmaskineri. De egentligen går inte ut och liksom slår ner dig så här röda torgestyle oftast, utan det de gör istället är att när du går in på Google och söker saker, så får du en hel massa hits som inte kommer att leda dig på frågan du kanske skulle vilja veta svar på, så du tappar intresse, eller så har de en betalmur. Vilket gör att du också tappar intresse. Mm. Att du liksom blir hela tiden frustrerad i dina försök att få veta saker.
Jag just för att, var ska jag trivas bättre? Att någon slår ner mig eller att jag inte hittar svar på Google tillräckligt snabbt? Jag tror faktiskt att, ja, kanske man borde slå ner mig.
hör det med
Men du kan också, du kan välja den samiska världen där du blir nedslåd men du hittar saker på Google.
Varför måste man välja bort någonting, tack?
Man kan
ha båda samtidigt. Ja, alltså, för jag tänker ju att det som är det fina med det här, att man inte blir nedslagen, utan man blir hela tiden förvirrad.
Ja.
Så det märker man ju. Och vi blir dessutom hela tiden styrda, för att vi är hela tiden uppkopplade, och vi gör det helt villigt. Skulle ni gå med på det här?
Ja, absolut. Jag tycker att No Kings-rörelsen visar ju det, för att vi ser ju att det heter No Kings i ett land som de facto inte är ett monarki, och i alla länder där det finns ett monarki så heter det någonting annat. Så att liksom...
Ja. Ironin i det hela.
Superbra. Där är punkt på min prata.
Okej, bra. Nu ska vi prata om samiska bröllop.
Alltså, det var en historisk stund för mig när jag öppnade upp Helsingin Sanomat, alltså appen in tidningen, och såg att Hesare hade gett en samisk tv-serie fucking 4 stjärnor. Det var jag imponerad över, och det också visade till mig att wow, okej, den här serien fungerar på väldigt annorlunda sätt till väldigt olika typer av publik. Och det handlar alltså om den nordsamiska tv-serien Häjastallan, Samelais hat, bröllopsfesten, som är skriven och regisserad av samiske Ose Katrine Vuorlap och någon norrman som jag inte lärde mig namnet på, för att vem bryr sig. Och det handlar alltså om en hel samisk cast som spelar i en tv-serie om, som de handlar om. Det är alltså en svart komedi slash fars om samisk bröllopskaos, och det alltså börjar med att två människor ska gifta sig, och då börjar de här familjerna av vardera part fightas och ordna ett stort och kaotiskt samiskt bröllop i Kautokeino, eller Kautokeino på vårt språk, som är den kommunen i Sápmi som har högst procent med samiska invånare. Alltså nära på 100% av människor som bor i Kautokeino kommun är samiska. Men att nu måste jag liksom, för alla liksom en och en halv samer som också talar finlandssvenska och som lyssnar på den här podden, så får jag ge den här disclaimer åt den en och en halva samen, det vill säga min bror.
Jag skulle säga det är du och din bror.
Vilken är halvan alltså? Det är du eller din bror som är halvan?
Nej, halvan räknar jag att det är min mamma som inte är då samer, men som lyssnar och vet vad jag pratar om. Att disclaimer här är ju nu alltså det att det här handlar om ett kautobröllop och inte liksom samiska bröllop liksom generellt, och att många av den här teman och speciellt de mörkare delarna som liksom uppvisas i den här serien är också samhällskommentar på specifikt problem och kulturella aspekter i Kauto, alltså Kautokeino.
Alltså det där området? Liksom,
ja. Det här handlar liksom om specifikt kautobröllopskultur som finns i Kautokeino.
Och kautobröllopskultur i Kautokeino, det är den här alltså på något sätt fundamentalistiska religiösa, alltså att allting var sådana, det heter inte sekt, men det heter liksom så här, traditioner som skulle hållas alltså extremt noga.
Under den här serien så sker det massor med jättetunga och också våldsamma saker som fungerar som en svart komedi för en samisk publik som vet om de här problemen och som har liksom på ett sätt kapacitet att göra narr av sig själva via att liksom tackla de här svåra problemen. Och då talar vi speciellt då om alkoholism och om våldtäktskultur och också liksom, alltså socialklasser helt enkelt. Men det som jag har pratat mycket med mina icke-samiska vänner som har sett den här tv-serien är just det här att vad är det som då framstår som komiskt för icke-samer i det här, och vad är det som då inte landar eller som kan kännas liksom jättehårt. Och speciellt då så de här klagomålen som vi har nämnt här tidigare som har kommit till NRK för den här serien handlar speciellt då om en rätt så brutal våldtäktsscen där alltså en samisk kvinna blir våldtatt, och liksom att det har orsakat en skara med kritik mot serien, liksom att vad är poängen med att visa något sånt här, och det är också liksom en debatt liksom som jag känner att jag själv har kring att vad är liksom, vad har det för liksom värde, eller är det liksom värt att göra. Så att det är definitivt då en serie som gör ett väldigt modigt försök med att bryta tabun och lyfta fram saker som vi i Sápmi internt borde absolut prata om. Men då är ju just frågan det att det är enligt NRK-siffror så är det åtminstone 280 000 människor som har sett den här serien, och av de 280 000 kanske 20 000 är samer. Så publiken för den här serien är definitivt, stor part majoritet är icke-samer. Och då är just frågan att okej, men om vi gör en samisk tv-serie på samisk premisser, på samiska, som spelar upp liksom samisk kultur och kommenterar på samiska problem, samiska samhällsproblem, men publiken är icke-samisk. Hurdana liksom frågor väcker den här serien, och vem kan se på den här serien som en komedi och vem kan inte?
Men nu är väl målet, alltså när man har gjort den här serien, har man gjort den för samerna eller har man gjort den för majoritetsbefolkningen eller har man gjort den för båda? Alltså du säger ju att man egentligen har gjort den för samerna.
Alltså jag känner en del med människor som är involverade i produktionen, också en del av skådisarna, och jag har träffat regissören Åse Katrine, och liksom så man ser när man är själv same och ser på den här serien, så man känner det från texten och från castingen och från allting att det här är först och främst till för samer.
Okay.
Men den är ju gjord på NRKs pengar. Mm. Så att då liksom, är det ju liksom, det är ju alltid den här trade-offen som vi i Sápmi har, att för att kunna ha resurser till att skapa liksom tv-serier eller filmproduktioner i god kvalitet som är gjorda av oss för oss, så är trade-offen alltid det att den också alltid kommer att distribueras till kanaler där icke-samer kommer att se det. Mm. Och ofta är det ju bara bra.
Alltså först och främst ska jag säga att jag älskar den. Jag tyckte att den var jätterolig. Det här, jag älskar att det finns den här, det finns nästan en sån grekisk
tragedi.
Tack Kia. Tack. Men det var en sån här grekisk dramatik över det hela, för du har den här kören, de här tre kvinnorna som alltid så där talar in oss. Och sen så fanns det liksom lite Romeo och Julia kring det hela, det är två släkter, det går inte riktigt ihop, det drivs av föräldrarna som egentligen har problem, inte barnen. Och sen var det liksom överhuvudtaget så jag tyckte bara om typerna. Jag var liksom jätteförtjust, jag var sådär liksom att okej, okay, det introduceras en karaktär genom att han håller på att ha sex med någon i blåljus och titta på sin egen bicep. Så jag var sådär att jag vet exakt den där typen, jag vet direkt vem det där är.
Det är fuckboy.
Fuckboy från början till slut. Och ändå så lämnades ingen karaktär, tyckte jag, i någon sån här liksom, där man kunde hurra automatiskt på den. Att alla var mångbottnade. Alla var egentligen ganska så att de gjorde saker som jag var sådär att okej, okay, det där var jättekult. Där finns en scen speciellt som jag tyckte om på en hemmafest där det då är en svart man med, och så är det den här fuckboyn, och han vill liksom, fuckboyn vill visa åt en 17-åring att han, fuckboyn, har en stor penis, och då drar han in svarta mannen, så drar han in i en vässa, och så börjar han liksom, den här fuckboyn börjar dra i hand och är så där liksom att du, nej men vi ska göra det här, vi ska ha kukmätning, så där tävling. Och jag var bara, det köttes så avväpnande, och ändå liksom sådär att okej, det är fråga om rasism, men det är ändå inte sådär att man bara kan ställa upp sig på en barrikad och vara sådär hurra, hurra, eller nej, nej. Men, det som jag tänkte säga angående vad Petra talade om, så det som jag tycker att det är jättegärna är att jag direkt kopplat till hur jag själv har tänkt på när till exempel då vissa av mina dikter har blivit översatta för en engelskspråkig publik, och då har jag varit sådär att okej, de vet inte någonting om svensk Finland, de vet inte någonting om liksom Sri Lanka, de vet inte någonting om vad det är att höra till två minoriteter samtidigt och finnas i ett majoritetssamhälle. Vad kommer de att dra för slutsatser här? Vad kommer de egentligen att få med sig av allt det här? Att kommer de att se det här som konst, eller kommer de att se det här som någon form av, vet du, det här är problemen som vi lever med. Vet du? Mm. Att det, och jag menar inte att konst inte kan lyfta upp problem, utan jag menar ändå att vad konst än lyfter upp för problem, så måste man ha i bakhuvudet att det finns konst. Liksom, det är någonting annat än bara en så här, vet du, rakt av these are the problems. Liksom. Mm. Ursäkta Petra, vad skulle du säga?
Nej, jag bara tänkte liksom, den enda kritiken som jag har sett från samiskt håll är kanske om liksom alkoholmängden, liksom att är det egentligen liksom realistiskt, men sen så kan man också liksom, samtidigt så vet alla att det finns familjer och släkter där en sån mängd alkohol är normalt, liksom att det är liksom ingen som kan säga att någon del av det här är icke-realistiskt egentligen.
Alltså, det som jag tänkte på, att jag liksom, när jag tittade på tv-serien, så var jag sådär att men det är som att vara tillbaka i östra Nyland. Alltså husen är de samma, liksom dryckesproblemen är de samma.
Ja, Liljendal.
Det är Liljendal. Det är Liljendal. Det är liksom, vet du, men alltså, för jag hade, min enda kritik är sista avsnittet, och det blir sådär juhlamocka av allt sammans. Då liksom,
vet du, får inte avslöja nu sen.
Nej. Men allt blir sådär jätte, vet du, alla är mitt i allt så jäkla trevliga. Jag var bara sådär att, men va? Nu ska ni inte börja med det där.
Det är egentligen lite liksom intensivt för mig att se på den här serien. För mig så är det liksom, har jag lite kanske svårt med komedin ibland. Men varje episod är så fullpackad med referenser och liksom små detaljer som berättar så mycket mera liksom om de här karaktärerna, till exempel för mig, att det liksom, det blir så mycket att läsa in på. Och just att till exempel i andra episoden där de ska liksom, de gör sig redo för att gå och köra och fria till den här tjejen då som ska gifta sig, och när de håller på och klär på sig liksom, att de har hela den här familjen är i samma rum och alla har det trångt och de fightas medan de sätter på sina gaktin och allt det liksom, att till och med liksom sättet som folk har på sig gakti liksom berättar någonting om karaktärerna till folk som vet hur man ska ha på sig gakti, och liksom och alla de här signalerna kring vilka smycken vilka karaktärer har liksom, man känner igen att okej, det här är från den och den modellen och den kostar så och så mycket, och det att man liksom visar hur dyra riskon och hur dyra örhängen man har, det liksom berättar också någonting om karaktärerna kontra vem som inte har råd med någonting och vem som har liksom viss slags stil och allt det, så det är liksom så jag tänker att det är en jättestor fördel att den fungerar åt båda håll men på jätteannorlunda sätt.
Så den låter ju jätteväl researchas i så fall. Vem det är som har liksom satt ihop de här kostymerna har ju verkligen gjort sitt jobb, om det verkligen är så där att man kan läsa av dem på det där viset.
Men det är liksom, men det är kanske också intressant att du säger research, för det var en fråga som, det var en journalist som frågade mig i förhållande till Kiasma-utställningen som är nu, shoutout till mig, gå och se den. Men
kurator Petra Laiti, jag går och ser den.
Kurator Petra Laiti pluggar in sin utställning.
Så anspråkslöst.
Anspråkslöst, ja. Det är ändå sant.
Det är sant och anspråkslöst.
Mm. Men det var en journalist som frågade mig att kan du liksom berätta lite om researchprocessen som du gjorde för den här utställningen? Och jag sa att jag gjorde ingen research. Mm. Och hon sa, vad menar du? Och jag sa att, nej men jag, liksom, jag visste hela listan på konstnärer från första början, visste direkt vilka verk som ska vara i den här första draften, sa Kiasma ja till. Det var ingen research. Mm. Så det är lite samma med den här, att man ser när man är själv inne i så här, att de som har gjort det kan allt det här så pass bra att man, det kommer så naturligt att man behöver inte göra någon research, för man vet bara exakt att okej, okay, om vi har karaktärprofil A som är kristen och kvinna från Kauto som är 50 plus och som är konservativ och som har ett superrent kök och liksom hem, hennes gaktin ser ut exakt så här. Så, det, så alla sådana saker är just superrika detaljer för en samisk publik att se på.
Jag tänkte bara ännu säga dels att det där låter det låter ju faktiskt som det ska vara, att det verkligen kommer så naturligt. Det låter jättefint, tänkte jag. Sen tänkte jag att den här våldtäktsdiskussionen som du var inne på tidigare, så min reaktion, den var stark, för att jag verkligen, jag satt och fanittade den här kvinnan, den här dottern, eller systern, vad hon nu var, den här unga systern. Det var så där liksom att yes, otroligt smart och klipsk och allting, säger jättebitska saker, jag älskar det. Så när hon råkar ut för den där våldtäkten så var jag bara så att nej. Liksom. Men sen började jag tänka på den andra serien jag har sett med norsk ursprung är Skam. Och det var min nästa tanke, att är det så att norska tv-serier automatiskt måste ha våldtäktsscener när det är yngre karaktärer med? Och jag vet att alla inte kommer att ha den här tanken, för att vissa människor har sett på tv liksom mellan 2012 kanske det var, och 2026. Men det var min reaktion. Jag tänkte inte att liksom sådär att usch vad äckligt av den här tv-serien. Min tanke var bara sådär att är det någonting NRK har med i sitt kontrakt? Liksom sådär att du gör en komedi, har du våldtäkt?
Ja, du har unga människor, som blir utsatt.
Våldtäkt. Ja.
Nej, jag tror det kanske handlar mer om, det kanske motsatt, att det kanske de här klagomålen kommer från den tanken. Att varför måste allt? Men jag vill också nu bara säga att det här är ju inte ett norskt tv-serie. Bara samisk tv-serie.
Alltså inte skulle jag säga nej åt det. Jag tänkte bara säga igen att du är kurator på Kiasma. Och liksom, jag tänkte säga det.
Jag skulle säga att det här är en tv-serie som... det är definitivt inte en tv-serie som du ska se på om du vill ha liksom universell och liksom lättsvält komedi. Det är det liksom inte. Och det är liksom en fördel med den här serien att den är inte lätt att svälja och den är inte lätt att tåla. Och att de här liksom operfekta människorna, förfärliga människorna som Hesare skrev, så visar nog en viss liksom spegelbild mot åskådaren också, för att de är liksom igenkännbara karaktärer och man liksom man tvingas att tänka på saker som händer i ens egna liv oavsett om man är same eller inte. Min kritik till serien kanske är att det som jag tycker fattas från den här bilden av Kautokeino är kristendomen och liksom huruvida Kautokeinos liksom förfärliga historia med tvångskristendom liksom orsakar i mitt tycke alla de här problemen som folk har, det vill säga alkoholism och misogyni och homofobi och våldtäktskultur och allting, liksom att kristendomen i mitt tycke är den största orsaken. Att det är liksom att min kritik är att det är liksom superbra och modigt att ta in alla de här olika svåra teman i den här serien. Men för mig som samisk åskådare är det liksom supertufft att se på. Och för mig så är det svårt ibland att se på det här som en komedi. För att de här händelserna på många sätt händer i Kautokeino och i Sápmi. Och att då blir det liksom, det blir för nära mig ibland. Och det enda sättet som jag kan se på det som en komedi är när jag är med andra samer och ser på den. Då kan vi liksom kollektivt skratta.
Jättebra. Jag säger tusen tack till dig, Adrian Pereira.
Tack, Ian.
Tusen tack till dig, Petra Laiti.
Olo kiihtum.
Jag heter Kiesvetihin och det här är Sällskapet. Hej då!
Hej då!
Hej då!